Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Carolina Belli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör alla de här intervjuerna för att jag vill ta reda på hur man ska leva och må bra helt enkelt. Och hur man kan prestera utan stress. Och dessutom så vill jag hitta liksom de här nycklarna till att skapa förändring. Hoppas att det är bra med er. Jag mår bra. Jag känner mig nedvarvad. Jag är på Gräddö på semester. Bor i ett hus där som vi har hyrt. Och allt skulle vara helt fantastiskt om vi bara fick några grader varmare. Det är liksom, det haglade när jag åkte därifrån idag. För vi åkte hem för att göra lite grejer hemma. Och för att vi såg att det skulle bli 13 grader. Och det var typ 9,5 när vi åkte. Alltså, snälla. Det är för jobbigt. Ingenting blir lika vackert i de temperaturerna. Alltså, Martin har hittat en otroligt fint ställe. Och man lägger ner massa pengar och allting. Man får ju ta det med humor. Annars går det inte. Men ändå. Sen har jag ju sån himla otur också. Vet ni vet, ni som har lyssnat länge, att jag har drabbats av 2 ansiktsförlamningar. Och de förlamningarna får jag på grund av öroninflammationer. Och varför jag får det vet jag inte. Men det är inte av stress, utan förra våren var min bästa. Jag har aldrig mått så bra i mitt liv. Men så kom de ansiktsförlamningen i alla fall. Och jag har blivit... Jag får botox gratis då, men det är ju inte så. Jag behöver ju det för att ena ögat hänger lite och jag ser inte ut som förut och sådär. Så numera så är sjukvården så utvecklad att man får det. Och det har varit jättebra för mig tills den här gången. Nej, nu har de stuckit fel. Så mitt öga är uppsvullet. Och hela högersidan är liksom inte som det ska. Och ni vet, alltså det är sommar. Jag vill vara så här fin i en sommarklänning och fin inför Martin och allting. Men nej, jag känner mig bara så hemsk. Jag vill bara gå runt i mina solglasögon. Och det är inte roligt. Och jag ringer till vården och de är ju upptagna. Jag får typ inte tid förrän den 20:e. Och jag vill inte alls klaga på vården. De har ju över vad de kan. Men jag bara känner att jag har otrolig otur. Och jag undrar liksom. Jag frågade Martin bara, varför tror du att jag är med om det här? Han tycker att jag är en drabbad människa. Men och på ett sätt är jag ju det. Vem har fått 2 ansiktsförlamningar? Han tror det är för att jag ska bli en vis gumma helt enkelt med åldern. Kanske är så. Det får vi ju se. Men just nu så är jag bara så irriterad. För just nu vill jag vara allt annat än vis gumma. Jag skulle vilja vara en snygg 43-åring. Men det är som det är helt enkelt. Det har kommit till mig en annan lärdom. Eller en annan, jag vet ju inte vad den där lärdomen är med ansiktsförlamningarna. Men under sommaren, det är att man behöver inte reagera så fort. Alltså när jag kom till det landstället så kände jag så här, nej, jag vill åka hem. För det var dåligt väder. Och ja, jag vet inte, jag kan tycka om mina egna vanor och jag bara hittar inte min plats. Och jag bara, nej, nu vill jag åka hem. Men jag beslutade mig för att, nej, jag gav mig själv tipset att inte reagera så fort. Låt saker och ting vara en stund. Säg ingenting till Martin. Och då blir allting så bra. Det är samma sak som om man skulle bråka i sin relation och bara, nej, vi kan inte vara tillsammans längre. Han säger så eller hon säger så. Istället för att gå igång på det, bara låt det vara. Låt det passera, kanske är budskapet. Men det är så himla bra. Och det är samma sak som om min son får ett hysteriskt anfall eller hysteriskt utbrott till exempel. Istället för att gå emot honom, att bara vara med honom, låta det vara och så passerar det. Alltså, det är mitt bästa tips i sommar. Se om ni kan göra det också. Jag har några platser kvar i min coaching som börjar efter sommaren. Och är du intresserad av att skapa förändring eller minska stress eller hitta ett nytt jobb eller ny karriär eller vad det nu kan vara, så gör en intresseanmälan på carolinnorbeli.com. Jag har intervjuat en person som heter Thomas Andersson som han har skrivit Sårbar man, vägen till inre styrka. Och vårt samtal tycker jag blev jättespännande. Intressant på många sätt och vis, och det är väldigt intressant att höra hans syn som man, hur man liksom släpper på rädslor och murar som man byggt upp och hur han har liksom förändrat sitt liv från att ha levt i ett liv där han bara försökte vara till för alla andra och där han egentligen inte alls trivdes. Så lyssna till hur han skapade förändring. Lyssna till Thomas Andersson. Välkommen till prestationspodden, Thomas.
Tack så mycket.
Tack. Superkul att ta dig hit och att du har åkt ända från Göteborg.
Ja, men det är kul att få vara här, få komma hit och komma till soliga Stockholm.
Ja, blir jag väldigt hedrad över. berätta, vad jobbar du med?
Ja, det är lite blandade saker, men jag, med människor i förändring brukar jag säga. Så jag är både författare då, till bok och ute och föreläser. Och jobbar även som coach och terapeut, speciellt inriktat mot högkänsliga. Och så jobbar jag med förändringsledning.
Varför terapeut är du?
Terapeut för högkänsliga.
Ja, ah, men alltså är du KBT?
Ja, samtalsterapeut, känsloterapeut.
Ja. Ah. Ah. Hmm. Vad har du, det här, nu kommer vi lite personliga, rakt in.
Helt
därför
rätt.
Jag själv funderar på att plugga vidare. Så jag vill bara, det här kanske jag kommer klippa bort då. Men vad har du pluggat?
Och jag har pluggat utbildningen, terapeututbildningen hos Högkänslighet Sverige nere på Österlen.
Aha. Okej, okay, så det är lite specialinriktat.
Ja, precis. Det är en, liksom en blandning med nu kör de lite yoga också tror jag. Så det är en mix av yogalärare och terapeut. Så det var en ettårig utbildning.
Åh, vad coolt.
Ja, jättehäftigt var det.
Du har ju skrivit din bok Sårbar man, vägen till inre styrka. Hur har det tagits emot när du har liksom kommit ut med att du är högkänslig?
Alltså det har tagits emot på väldigt blandade sätt. Det känns både som att det finns en längtan efter den. Sen har det ju själv varit jätteläskigt att släppa detta, för jag gör ju det tuffaste utmaning som jag själv liksom utsatt mig själv för att jag har ju själv varit rädd för att hålla. Jag har hållit väldigt mycket inne. Så det var väldigt läskigt att dela så mycket och verkligen liksom dela från hjärtat och sänka muren. Men sen har de tagits emot väl. Det är som liksom väldigt spännande i mottagande. Jag vet när jag stod på bokmässan då och nu i Göteborg då, i höstas. Så var det väldigt många kvinnor som liksom, vad skönt. Vad bra att män, alltså att det kommer en bok för män då lite grann. Jag riktar mig ju lite till alla, men lite extra till män. För att vi män behöver tänka på detta. Men då får jag liksom responsen av att vad skönt, säger många kvinnor, att, liksom att män äntligen kan börja prata om detta, för det är ju inte farligt. Men samtidigt så får jag ju väldigt mycket fina reaktioner från män, men jag märker också en stor rädsla från många män, vilket jag själv också har haft och jag förstår. Och det är väl det som kanske är det viktigaste för mig just nu, att prata om den rädslan som finns. Du vet, jag nästan kände som att min bok var radioaktiv när jag stod där på bokmässan, när folk, män då ibland. En bok som om sårbara män, det vill de knappt hålla i.
Nej, jag kan tänka mig att det är fruarna som köper.
Ja, så att det är ju såklart många som kvinnor som läser. Det är väl kanske mest kvinnor som har läst boken också än så länge. För att det är ju egentligen en livshistoria. Men jag tycker det är just det där som är så viktigt. Att vi måste prata om de här rädslorna som ligger hos män. Och att det är ovant. Och att det är den respekten vi behöver ge varandra. För att kunna komma vidare. För börjar vi med hot eller liksom det, ta det här tuffa. Nu måste ni män skärpa er. Ja, men då går vi ju egentligen i gamla mönster. Och liksom, då blir det ju försvar. Så vi måste skapa den här tillåtande miljön på något sätt. För även för män. Ja, det är superbra.
Om du backar bandet lite då. När du mattade ut dig. Vad var du då? Vad jobbade du med? Och hur såg ditt liv ut?
Då var jag hade, det var ju radhus, det var vovve, katter, 3 bonusbarn och jag var gift. Så det var ju fullt hus och fullt hem med allting, med träning och körningar och hämtningar och lämningar och allting. Och sen var jag också managementkonsult, jobbat mycket med digitalisering då. Så jag satsade på jobbet, mitt ex satsade också på jobbet som chef på Volvo och var hon då. Så det var väl just om att hinna med allting. Och just att få de här möjligheterna då i karriärerna. Shit, nu kan man få göra det här också. Oj, kundansvar, säljansvar. Oj, jättespännande. Ja, men jag vill ju växa. Och jag vill vara en bra bonuspappa. Och du hör, jag går upp i tempo bara jag pratar om det. Så det var ungefär 5 år sedan då. Så då var jag i den svängen. Och inte räckte till. Liksom. Mm.
Vad hände då?
Nej, men det kom en... Det är som att jag alltid har fixat. Men jag... Jag har haft ett mönster hos mig själv länge, ser jag ju liksom mina dagböcker då. Men det fanns ju den här att jag ville hellre fixa för andra än för mig själv. Sån där klassiker. Så var det någonting som skulle göras, så fixade jag till barnen, jag fixade till mitt ex, jag fixade och fixade och fixade. Och det här med att ta egen tid fanns liksom inte. Men då kom jag också till en vändpunkt där jag kände bara den här hopplösheten liksom. meningslöshet. Varför gör jag allt jag gör? Det finns liksom ingen... Behövs jag bara för att göra saker? Och då var väl det jag liksom såg hos mig själv när jag kände att ja, men man vill nog bara ha mig för att jag gör saker, inte för att de tycker om mig. Jag tänkte att mina bonusbarn, men de skulle ju egentligen välja bort mig om de fick välja. På jobbet, ja men nu kanske de inte vill ha mig längre, för nu har jag levererat, men nu kanske de är nöjda med mig. De vill inte ha mig kvar om jag inte levererar mer liksom. Men då var det också som att, men vänta nu. Då var det som att jag också läste en bok kring mönster, kring schematerapi. Som liksom det fanns det här med att lever du, just det, boken hette Lever du som du vill eller som du lärt dig? Jag vet inte om du har läst den, men en fantastisk bok, och det gav mig perspektiv på att jag kanske skapar det här för mig själv. Är det så att jag trivs i den här rollen? Då var det liksom att, men vänta nu, jag vill inte må så här. Varför har jag skapat det här? Så pratade jag med en vän och han bara, men du ska ju vara Thomas. Det var som att jag började bli påmind hur jag hade mått innan, och så kände jag att jag har ju ett konstigt mönster här. Jag måste börja bryta det. Så det var någonting som väcktes liksom inom mig att jag måste bryta det här. Så då var det liksom i flera steg liksom. Jag började träna mer och jag började äta bättre. Så jag liksom kände att min fysiska kropp måste må bra då. Så att det var flera saker som hände som jag insåg att jag åt inte bra. Du vet, man, för att orka dagen så tryckte man i sig kaffe eller liksom det här choklad eller godis bara för att palla dagen liksom. Och träna, så kanske jag sa att jag tränar ju bra. Men det gjorde jag egentligen inte. Jag kanske tränade mer i mitt huvud än vad jag egentligen gjorde, för att var det som att jag hade planerat träning och det kom någonting. Ja, men det är lugnt, jag tar den skjutsningen eller jag gör något annat istället. Liksom. Så att jag vände där liksom, kan man säga.
Jag fattar, du fanns till för andra.
Mm.
På alla plan då.
Ja.
Ja. Men var det så att du var helt slut till slut eller...
Alltså jag sjukskrev mig aldrig.
Mm.
Men det var som att den här vändpunkten, det var ju liksom att jag tänkte, ska jag ens vara kvar på den här jorden? Liksom, ska jag ta mitt liv? Var ju liksom, tankarna gick där. Någonstans så fanns det också att jag skulle inte göra det. Jag vet inte om ja. Man förstår, men liksom, jag skulle inte göra det, men tankarna kom, så jag tillät tankarna, och det var ju skitjobbigt liksom.
Mm.
Och så var jag såklart också sen jag fixade. Och det var ju så här, men vänta nu, jag kan ju inte bara ta livet av mig. Då får ju inte min familj någonting på livförsäkringen. Så jag började tänka i så fall, hur ska jag skapa det som en olycka så att det blir liksom livförsäkringspengar då? Omtänksam in i det sista. Liksom.
Då var du slut.
Ja, nu skrattar jag åt det. Men...
Nej, men det, det måste man kunna göra. Det är härligt ändå. Ja, alltså, då har du ju fått en distans.
Ja. Jo, men precis. Så det... Nej, men det var som att jag lyckades stanna upp då. För samtidigt så var det en vän till mig. Det var både liksom då jobb med mat och kost. Och sen var det jobbet också. Det var också att jag tog på mig saker hela tiden. Fick jag en fråga. Kan du fixa det här? Ja. Kan du fixa det här? Ja. Jag hade ju massa kunder och ansvar för konsulter och allt möjligt då.
Var det något du flydde?
Jag var väl, alltså egentligen var jag ju, som jag ser nu då, så var jag ju egentligen inte trygg i mig själv.
Nej.
Jag var ju rädd för att om jag skulle säga nej så kanske man skulle välja bort mig. I relationen, tänk om jag lyfter de här sakerna och jag känner, då kanske det blir en konflikt och då kanske man väljer bort mig. Det är bättre att hålla tyst. Tänk om jag inte gör det här på jobbet. Ja, men du kanske inte får vara med längre. Så det var ju den här, som jag såg det här mönstret att jag inte räcker till. Liksom, att man vill inte ha mig utan det jag gör. Så jag var ju väldigt mycket i prestation då, kan man säga. Att det var ju där som jag hade min tillhörighet och min trygghet då.
Och sen, vad hände sen på din resa?
Jo, men det var som att jag fattade det här. Det var som att det här, det var, väcktes en väldigt stark känsla. Jag har lyssnat mycket på känslan sen innan. Liksom. Det var det, för 10 år sedan så var det också en sån vändpunkt när jag liksom började lyssna mer på min intuition. Då, men den har liksom falnat lite grann här. För jag hade ändå liksom tidigare liksom lämnat Volvo som jag hade varit på ett tryggt företag. Och ändå gått in i en relation och tagit med an 3 bonusbarn. Och liksom gjort väldigt mycket sån här lyssna på. Nej, men det är kanske jättetufft, men gjort ändå. Så det var att jag bara väcktes den här känslan att jag måste må bra. Liksom. Jag måste börja återhämta mig. Så jag började stoppa på jobbet. Började säga nej till saker. Började träna mer. Och sen kom jag i kontakt med en vän då som jag gick terapeututbildningen för också nu faktiskt. Som vi pratade om det med högkänslighet. Hon sa det till mig. Thomas, du kanske är högkänslig. Och jag är liksom lite ingenjör då. Vad är det för konstigt flummigt? Men det var i alla fall om jag skulle åka på ett retreat då. Det här var på hösten när jag fick den här vändpunkten då. Men sen det här var väl i januari eller februari då som jag åkte ner och gick i terapi för henne. Och det var en sån här riktigt, riktigt förlösande 3 timmars session. Du vet, när man bara får höra att men tänk om du är okej som du är. Och bara, nej, jag måste, jag borde, allt det här liksom. Nej. Tänk om du är okej som du är. Och jag bara, det var så fel, men det kändes så rätt. Och det var som, jag grät och liksom bara fick öppna upp. Och liksom, jag gick ju den här villfarelsen liksom att det jag kände och tänkte var fel. Det är liksom som en grundgrej jag har haft länge. Att men jag, min känsla är fel. Har liksom känt. Ja, men då har jag tryckt bort mig liksom. Inte ska jag lyssna på mig liksom. Och när jag liksom fick höra allt det här. Det var som att allting bara föll på plats. Att jag tar in mycket intryck. Jag kan lätt bli överstimulerad. Att jag liksom har den här omtänksamheten. Empatin. Som jag kanske också då. Speciellt manligt, det vet jag inte. Men tryckt bort lite grann då. Så det vart ännu starkare när jag började liksom titta in i mig då. Att liksom börja lita ännu mer på mig själv i att fortsätta den här resan då. Att både träna bättre, äta bättre och lyssna mer på den här känslan liksom och lita mer på mig själv. Så det var väl en början. Så det lyckades jag då, jag sagt, inte sjukskriven då, men jag lyckades ändå stanna upp och börja säga nej till saker. Och jag vet att då var jag ju på konsultfirma som det var väldigt mycket aktiviteter på kvällar och alltihopa. Och jag började säga nej till saker. Jag skippade de här kvällsmötena som man borde vara med på när man först hade jobbat 40 timmar. Sen skulle man på kvällsaktiviteter och jag skippade jobbresor på helgerna. Det var för att man skulle alltid debutera sina 40 timmar. Så då fick jag ändå liksom lite space på något sätt. Så jag började liksom en återhämtning sakta men säkert då. Och sen var jag på ett halvår senare så var jag liksom ännu starkare. Jag gick ner typ 10 kilo på de här ett halvår, liksom bara bättre kost. Och sen var jag på ett retreat högkänslig var en vecka och då var det liksom ännu djupare ner i mig då. Och då lyckades jag se och bryta de här mönstren som jag hade så länge och det här att jag inte räckte till, att jag inte dög. Fick jag se det liksom och lyckades bryta mönstret då.
Och sen har du separerat från ditt, ja, jag antar att du har separerat från ditt ex.
Jag har separerat från mitt ex, det stämmer bra, ja.
Hängde det ihop med den resan?
Ja, det var nog att det var väl just det att jag litade ju inte på mig själv. Och liksom vi kanske började, vet, man började få den här känslan att det inte är bra. Men istället för att prata om den så renoverade vi och vi fixade. Och vi liksom pratade inte om den känslan, för jag var egentligen rädd då. Men tänk om jag pratar om detta, då kanske det blir slut. Så att det var som att vi undvek prata om någonting. Vi hade det liksom lite sådär. Ja, ni vet hur det är i en relation ibland, att man tappar lite i kontakten. Och, men vi pratade inte om det. Vi pratade om det, men vi liksom inte riktigt då. Så sen så gick det väl som det gick då, att vi kände att nej, men det här funkar inte längre. Och det var så jäkla sjukt, för det var som att det var liksom ett år efter. Det var på hösten 2015 som jag fick den här vändningen då. Och sen 2016 var liksom ett helt år av återhämtning då. Jag liksom började liksom känna mig mycket, mycket starkare med mig själv. Jag förstod det här med känslohantering, att tillåta gråten och liksom lyssna mycket på vad jag behöver. Liksom ingen rätt, inget fel, utan vad behöver jag just nu? Så 2017 då började jag då med den här separationen. Men då var det liksom så, det var så en dubbelkänsla. Det var ju, alltså det var ju otroligt jobbigt att gå igenom operationen och allting och lämna barn och allting med familjen. Men samtidigt så kändes det skönt, för att jag visste hur jag skulle hantera det och jag visste att jag var sann mot mig själv. Så det var väldigt så här dubbelt år. Jag gick i jättemycket sorg, men också var det liksom väldigt förlösande också.
Usch, ja, det är stort. Det kan ju lätt bli så i när man börjar jobba med sig själv, att relationen försvinner. Men ja, det är ofta då till det positiva.
Ja, men jag liksom, det blev ju en vändpunkt för mig, för därefter under du vet, man ska ju inte göra alla förändringar på en gång, men det var precis det jag gjorde. Jag gjorde de här 3 stora förändringarna. Jag separerade, jag flyttade och sen så då även på den våren så startade jag eget företag.
Och vad är det för företag då?
Ja, det är mitt företag som jag jobbar med. Jag kallar det för att jobba med människor i förändring då. Så att då börjar jag lite mer utifrån min bakgrund då med förändringsledning och digitalisering. Men det var som också att den hoppet där att starta eget var också en start på något nytt. För då fick jag ju tid och kunde bestämma själv. Så jag gick ju pilgrimsleden i Spanien då på sommaren.
Compostela, eller?
Ja, så precis. Santiago de Compostela nere i Spanien där.
Ah.
Och då, det var ju så en väldigt häftig, det var som också en fortsättning på hela den här resan av att stanna upp liksom.
Mm.
träffa jättemycket fantastiska människor. Och sen så just fick man ju tid att tänka klart. Hur ofta får vi det idag liksom?
Nej, aldrig.
Och prata med, vet du, så gick man och pratade med folk i flera timmar. För det gick ju 5-6 timmar per dag. Och så får du tid att prata och lyssna. Och du träffar jättehäftiga människor. Och jag fick också, tror jag, sörja klart liksom separationen och möta väldigt mycket där. Jag träffade en italiensk dam tidigt. Och hon sa att uttryck som följde med den leden då. Hon sa, genom att vandra smälter man snön i kroppen. Och det var så skönt uttryck för mig att bara den här vandringen gör att liksom saker rinner av en liksom. Så att det var väldigt, väldigt fint. Och då kläcktes även idén på att skriva en bok. På den pilgrimsleden då.
Ja, det är precis som Agneta Sjödin.
Ja, precis. Jo, men
hon
inte
har
så.
Också gjort det. Ja.
Jo, men du vet, då var jag, du vet, jag har ju alltid varit sån här, men jag är ju nog sist att komma på detta med liksom, de här insikterna jag fick. Jag gick igenom en separation och allt det här, men jag är ju nog sist att komma på allting. Så jag är alltid lite hård mot mig själv.
Ja.
Men så gick jag den här leden och så pratade jag väldigt mycket med en ung kille från Kalifornien. En kille var 23-24 kanske. Och då delade jag min resa. Vi gick och snackade, tror jag, 2 dagar liksom, eller 2-3 dagar. Och då fick jag honom att öppna upp också. Då började han berätta om att han kanske var mer en mer känslig själ och mer mjuk. Men hans bror var så här sportig kille. Och han kanske kände att han tyckte sig vara lite fel. Och han kände kanske att han var lite sladdbarn. Så han tänkte, jag undrar om mina föräldrar vill ha ett barn till egentligen. Så han hade mycket sånt där. Men då fick jag honom att öppna upp. Och liksom att jag insett, vänta nu, kan min historia bidra?
Så att och jag liksom tror en... också så här, nej men alla är den där känsliga killen. Det är ju, eller tjejen, alltså det är ju bara lager. Även den mest coola. Jag coachar en del killar och har en rätt tuffa män i min familj bakåt. Eller liksom inte, ja, nej men det är ju inte någon skillnad. Det är bara lager man sätter på. Yes. Så egentligen så är ju den här boken till alla.
Ja, ja. Precis.
För... tuffhetsmaskerna ska precis. Ju bara tas av, om man säger så.
Sänka muren.
Ja, ja. Och någon gång kommer man till det.
Ja.
Alltså, det är förvånansvärt hur jag har sett män som jag har trott så här, den där mannen kommer aldrig gå in i väggen. Han kommer aldrig se sig själv. Liksom.
Mm. Mm.
Men så gör de det.
Mm. Fler och fler.
Ja, fler och fler. Ja. Mm.
Ja. Ja, män är ju överrepresenterade i självmordsstatistiken.
Ja.
Det är ju 70% av de som tar sig liv som är män, bland annat.
Och sen är det även så att ni är inte med i statistiken för utmattning, för många män tar till alkohol eller andra. Så att det är ju...
Yes.
Och det ser man ju väldigt mycket. Mm. Smärtar det någonstans, precis. Så är ni bättre på att döva.
Mm, precis, ja, men det finns ju något. För mig var det så tydligt då, den här idén kom ju då, vet, på den här pilgrimsleden och sen kom ju MeToo där det året. Och då vet jag att på hösten så var jag med, det finns något som heter Killmiddag, killmiddag.se då, som hade en sån här, det var en av föreningen Make Equal som hade sån, det var så här samtalsguider. Och de rekommenderade män att träffas och liksom gå igenom de här och prata. Och då var det ännu starkare för mig när vi var en grupp som samlades där i Göteborg då, som var, vad var vi, 12-13 personer. Så vi sågs ett par veckor liksom. Och då fanns det just den här längtan hos män. Många tyckte det var så skönt att få de här samtalsguiderna, få den här trygga miljön, att få prata om de här sakerna på olika sätt. Och vad skönt att man inte blev skrattad åt och liksom att det skämtades bort. Och sen också många uttryckte att undrar hur jag ska prata med mina vänner om det här. Och då var det så otroligt starkt när jag kände, för mig själv så är det ju när man hör andra berätta, det är då det blir så tydligt, då vågar man själv. Det var liksom hela min process av att jag kände mig inte ensam, jag vågade dela. Och då kände jag, shit, jag har ju en dagbok som jag har skrivit. Tänk om jag då kan få dela, om man får läsa mina ord. Och verkligen läsa att så här kan en man också vara. För jag kände just den här längtan, så det var liksom då startskottet verkligen för skrivandet då. Mm. För jag kände att det behövs idag. Det finns en längtan och det finns en... Ja, man vet inte hur man ska komma vidare. Som du säger, man dövar sig heller med alkohol. För att det finns liksom den här gamla normen. Så man vet inte hur man ska hantera det. Och då måste vi börja någonstans. Så tänkte jag att kanske min historia kan bidra på något sätt.
Absolut. Jag tycker att det är så... talande också, ju äldre man blir. Först så har alla män sitt killgäng Sen blir de tillsammans med en fru. Sen blir de sämre och sämre på att höra av sig till sina... Det är frun som säger så här, ska inte du ringa din, dina kompisar? Sen har du såklart män som är annorlunda. Men jag kan se att jag tycker att män är otroligt ensamma också. Liksom när de väl är, träffas så kanske det är några som är behov av att prata om någonting annat än hur gick det med, vad är den nya cykeln eller vad det nu är för något intresse.
Nej, men jag, det finns ju olika där också, men det är just den där rädslan som jag tror finns då, att man inte har lärt sig att skapa den där tillåtande miljön av att prata. Utan sen tidigt så testar man bort den delen. Och vill du vara med i gruppen så får du hålla det till en viss jargong. Så blir du fast i det på något sätt. Och att det är liksom, nej men det här är nog fel. Ungefär som jag kände väldigt länge, men det här, den här delen av mig är fel. För jag är för känslig, jag tänker för mycket, jag tänker på fel sätt. Jag har frågor som inte liksom funkar att ta upp liksom. Så den där längtan och kanske att prata, man vet inte, så beter man sig som man alltid har gjort. Och det blir liksom en ovana. Och jag har ett fint exempel på det. Jag pratade med en vän om det här. Och då sa han, men vet du vad vi gjorde? Så då hade han ett grabbgäng. Och de sågs varje år då. Liksom. Och då var gamla gymnasiegänget eller liksom, vet, från studenttiden. Men då sa han just det här, att han såg på sina föräldrar då. Såg han på hans pappa att han hade ju inga vänner kvar. Och såg på liksom...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Som du sa, liksom hans mamma då, som egentligen löste alla de här sociala situationerna. Och han bara, men så här vill ju inte jag ha det när jag blir gammal. Så han gjorde det på den här grabbhelgen när de såg. Så berättade han just det här. Att jag vill att vi ska fortsätta umgås och ha kontakt över tid. Liksom. Och då kan vi inte fortsätta bara prata det som hände för 5, 10, 15 år sedan. Så då pratade ju de om hur de ville umgås. Och så vet jag, det kanske inte passar alla. Men liksom majoriteten av gruppen tyckte det här var ju fantastiskt bra. Så de börjar prata om de viktiga sakerna, det som hände i livet och det som pågår just nu. Och de är nog starkare nu än någonsin. Men då behövde de också lyfta den här frågan. Jag brukar ibland prata om den när jag föreläser. Jag säger att man måste prata om att prata. Att kanske inte börja prata om det jobbiga då, utan liksom, hur vill vi umgås? Hur vill vi prata om de här sakerna? Och sen så kan jag ju också, jag bubblar ju på här, men det kan ju bli så där. Och sen man pratar om högkänslighet och känslighet. Och så kan vara, vadå, ska vi gå runt och prata känslor hela tiden? Kan ju en del raljera då. Så att, nej, men det handlar ju inte om det. Men det handlar om att när det behövs så ska du kunna känna dig nog trygg att prata med dina manliga vänner, ja, när du mår dåligt. Och det är där som liksom skon klämmer. Det är inte att det hela tiden ska pratas om det, men det ska kunna finnas space att prata om det. Den liksom är väl den viktigaste delen där liksom, att få den platsen.
Verkligen. Jag har lyssnat till dig tidigare och då pratar du om någonting som kallas för känsloryggsäcken.
Mm.
Berätta, vad är det?
Det är just för mig den här, alltså man bär med sig känslor och minnen från förr som kanske inte funkar idag. Att man, som jag upptäckte det här mönstret då, som jag sa när jag då kände att jag inte räckte till och dög då, så är ju det egentligen ett minne och en känsla från tonårstiden. Och då satte jag ju upp min mur eller mitt sköld och mitt skydd som jag kanske då behövde, för jag inte visste, då visste jag inte hur jag skulle hantera de känslorna. Så då skapade jag ett skydd. Och då har jag med mig det i min ryggsäck, ett visst beteende. Och just ungefär som det här med mönster och vanor som den här boken var, att lever du som du vill eller som du lärt dig. Vi anpassar oss egentligen och lär oss då. Men den känslan funkar ju inte idag. Så ibland så reagerar jag då i vissa situationer på ett sätt som egentligen har med tonårstiden att göra. Så att jag liksom att minnet ligger kvar. Och för mig blir det en ganska enkel förklaring med tanke på att vi lever ju väldigt konstigt idag. Vi är vana egentligen av grupper på 150 personer, vilket vi har levt i 199 000 år ungefär. Så att egentligen så bygger ju mycket på att vi ska, min teori då, mina tankar, men jag tycker ändå jag har läst ganska mycket, så helt off är det nog inte. Nej. Nej, men alltså vi är ju anpassade för att passa in i grupper. Så säg att du har vuxit upp någonstans, då ska du anpassa dig och veta att de här är farliga, det här ska jag göra för att överleva i gruppen. Så det är ungefär som att du, när du tar handen mot en varm platta i köket, så tänker inte du fan vad varmt det var nu, drar undan min hand, utan du reagerar ju instinktivt och intuitivt då. Och samma sätt är det med mycket de här känslorna som vi lär oss under vår uppväxt, så är det att här ska jag passa mig, det här är farligt, här finns det risk, så gör ju du, din kropp reagerar ju per automatik då. Men det funkar ju lite dumt när vi flyttar så mycket och rör oss i olika grupper, så har ju det här beteendet funkar ju inte på samma sätt. Och då har vi ju liksom en ryggsäck med känslor och beteenden som funkade säkert jättebra förut, men inte just nu. Och då behöver man liksom städa lite grann.
Och hur städar man?
Och då kommer ju lite den här sårbarheten in. Om man har ett mönster, det finns ju jättemycket sätt. Ja. Men att börja bryta, det är just så för mig, jag kan ju ta mitt exempel, att man ser ett mönster, att det här, vad skapar jag för mig själv? Att börja stanna upp på något sätt, att reagera. Vad händer? Vad förmår jag som jag mår? Vad är det i detta? Och på något sätt skapar det spacet för att våga gå in i den rädslan och den känslan som är. Det var ju en sån där sak som var väldigt stark för mig i början, att jag har ju undvikit att gå in. Jag vill inte gråta, jag vill inte känna, för det kändes ju så otroligt mycket. För det är just det skyddet, att det är jobbigt att gå in i den känslan. Men att gå in där och möta den och känna det, så kommer man ju vidare.
Vad har dina vänner och så... Har du blivit av med några vänner sen boken släpptes?
Nej.
Nej.
Det har ju varit det är också en sån här fantastisk sak man inser då, att jag har ju känt mig väldigt ensam. Jag inser att jag aldrig varit ensam. Nej. Det har ju varit hos mig. Jag tänkte att jag är nog inte omtyckt, men det är ju bara legat hos mig en oro väldigt länge.
Men också att då är det dina gamla vänner liksom accepterar att
ja. Jag vet, alltså du vet, det har varit så många steg, och jag har sett, det är därför det är så intressant med den här manlighetsrädslan liksom. Jag vet när jag började läsa till terapeut för högkänsliga. Jag är ju ingenjör i grunden och,
ja.
Och så ska jag träffa, vi hade också en sån grabbhelg och vi skulle träffas då. Så då har jag berättat för mina kvinnliga vänner att jag ska gå terapeututbildning, för det kändes okej.
Och alla bara ja!
Ja, vad bra, jättebra! Men jag var jätterädd faktiskt. Jag var rädd för att berätta för mina manliga vänner att jag skulle gå en terapeututbildning, för jag tänkte, de kanske tycker jag är flummig, de kanske inte... Det var ju min rädsla, men jag berättade för dem, de bara, men perfekt Thomas, det passar ju dig jättebra. Jag tror min dotter är högkänslig och min fru också liksom. Så då var det där...
Gud vad
förlösande. Ja, det var jätteförlösande, och det är väl det som har varit så intressant också. Jag tyckte att jag varit så själv med mina tankar, men jag har bara kommit närmare alla.
Vad modig du är.
Tack. Ja. Men det känns viktigt. Det känns jätteviktigt, känner jag, när man ser, när jag själv har gått med sånt jobbiga känslor. Och det är inte att jag har liksom, jag har ju ändå liksom haft, jag har gjort en karriär, jag har familj, jag har liksom ändå mått bra, liksom haft den här fasaden att det har sett bra ut. Men vi är så många som går med mycket oro och mår dåligt fast vi inte behöver.
Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Mm. Varför tror du att liksom stressen i vårt samhälle är så utbrett? Ja, det är en jättestor fråga, kände jag. Ja, det brukar jag ställa.
Nej, men jag tror just att vi har det, jag tror det finns mycket i rätt, alltså det hänger ihop på just det här, vi lever ju väldigt onaturligt idag. Både att vi har en massa information. Så vi liksom fast i, ja, men okej, jag har liksom min teori då, nu backar vi lite grann, men det finns ju fler olika saker, tror jag. I ena sidan så har vi en historik där vi har levt i brist, vi har levt i svält. Det är liksom bara 100 år sedan som att det var svält och liksom den delen. Så vi har ett arv. Jag är själv uppvuxen på landsbygden. Och liksom har liksom, man vet liksom den historien med liksom nedskärningar och liksom typ min farfar var ju själv bonde och liksom allting sånt försvann. Och sen kom skillnaderna med industrialismen och liksom vi fick in det här med jobb och det var viktigt och vi bröt någon historia. Så vi är fast i någonting med prestation, att det handlar om karriär och liksom det handlar om att bygga upp någonting och man skaffar större hus. Och man har liksom byggt upp något materiellt för vi har haft en brist. Så vi har liksom levt mycket i den där delen. Men samtidigt har vi fått det bättre. Men vi är fortfarande fast i den här prestations, den här bristkänslan. Men sen också har det kommit ett skifte det här med, för mig då som jobbar med digitaliseringen och liksom om man tänker den här telefonen som vi bär runt oss nu som våra lilla vad ska man kalla det? Gossedjur. Nej, men den har ju gjort någonting som jag tror heller vi inte riktigt fattar idag. Alltså det är ju ändå bara 10 år sedan så hade var femte person en smartphone. Det är bara 10 år sedan, 2010. iPhonen kom 2007. 2015 eller 16 så är det ungefär 80% som har en smartphone. Så det är inte kanske den här skärmtiden i sig, men det skapar ju en tillgänglighet. Om man läser Anders Hansens böcker, både Skärmhjärnan och vad heter den andra nu? Jag glömt. Hjärnstark. Mm. Men i alla fall så är det just den här att vi stimuleras ju och liksom jagar ju det här med rädsla igen då. Att det är ju frågan om överlevnad, vi ska få information och så har du den tillgänglig hela tiden. Så vi jagar information på något sätt och tror att vi är så otroligt effektiva. Men den här pausen som förut fanns naturligt finns ju inte idag. Så förut när man kanske då satt och väntade på bussen eller satt på spårvagn eller tunnelbana eller vad det nu må vara. Du gjorde ingenting. Du kanske lyssnade på musik på sån höjd om du hade en sån gammal Walkman till exempel. Men du triggades inte att din hjärna behövde agera. Liksom. Så jag tror den, alltså det blir som att vi rör oss ju mindre till exempel också. Så jag tror det är en mix av att vi lever i en onaturlig överstimulerande värld idag.
Verkligen.
Och vi stressas som att det vore risk för liv och död. För egentligen är det ju liksom, ja men tänk nu med coronan och faror och allting, att vi ska ju reagera på faror. Vi ska vara rädda. Vi ska reagera för det kommer en tiger eller ett lejon eller en väldigt farlig zebra eller något. Så då vill vi fånga information, så det bygger ju på det. I alla fall några av oss är ju mer aktiva på det. Och tänk dig om du har instant flow så bara kan du fånga information. Och sen ska vi hinna med allting för vi ska synas. Så tänk om du förlorar jobbet.
Mm.
Så ja, att det, ja.
Det är verkligen så.
Mycket, ja, det har varit en lång utläggning men jag tror det hänger ihop. Liksom.
Men, och jag har ju, som lyssnarna vet, jag cyklar ju. Och det är ju det bästa. För det går ju inte att i huvud taget kolla. Jag cyklar många timmar om dagen. Alltså, det är ju jättebra. Jag är inte så att jag är jätteberoende, men för att jag är medveten om det. Men det är ändå vad jag har tänkt på det själv. Så här, ja, det går inte att svara och det går ingenting.
Precis.
Nej.
Man är fri.
Precis. Visst är det så spännande så att jag vill prata med någon om det här med lite att ha tråkigt.
Mm.
Jag växte upp så fanns det ju faktiskt. Det fanns ju ingenting att göra ibland.
Nej, gud, jag minns
det fanns verkligen ingenting att göra.
Men man var inte så frustrerad i det.
Utan det var bara så. Så fick man hitta på någonting.
Ja.
Och så var det som att man ville alltid ha kul. Liksom, om man ville. Mm. Men nu har vi ju kul hela tiden. Och du får ju aldrig den här tristessen istället.
Nej.
Så att sen är vi biologiskt funtade som att om vi typ är trötta efter en dag på jobbet. Och så vi suttit ner hela dagen. Och så är vi jättetrötta. Vi måste vila och vi måste äta mat. Fast egentligen så är vi ju biologiskt trötta för att vi har varit ute och sprungit en hel dag eller rört oss mycket. Mm. Och vi ska äta när vi får mat för att vi vet inte när vi får mat igen.
Nej.
Så vi är också lite sådär fast i någon loop när vi egentligen kanske behöver röra på oss. Så vi lever ju väldigt bra egentligen. Men idag måste vi ju träna på ett annat sätt att vara medvetna om att vi kanske är överstimulerade och börja stänga av saker. För det kan ju nästan vara det svåraste att faktiskt tänka att stänga av telefonen idag. Vill du göra det? Tänk att inte låta hjärnan få stimulansen då. Vad händer då?
Ja, det är mycket.
Mycket som händer då.
Mycket som knackar.
Ja, men det precis, och då vill man inte möta det. Nej. Och det var för mig just den här pilgrimsleden fick mig verkligen att stanna upp där. Mm. Och möta de här sakerna. För det är lite jobbigt. Tänk att det ska vara jobbigt att vara själv och vara i tystnad. Mm. Ja, men jag springer eller går. Man ska alltid lyssna på musik. Jag gör aldrig det. För att tillåta tystnaden att få plats. Då kommer de här tankarna upp och man får möta det där som man inte vill möta kanske. Mm. För det pockar ju på ändå.
Ja. Och vandring är ju så här. Jag gör vandring och yogaresor till Deja. Ja, på Mallorca. Ja. Inte nu då under corona. Men lite uppstoppat. Men ja, det, alltså, vandring är ju så meditativt. Och då är det inte så svårt att möta de där jobbiga tankarna om man vandrar. Men att möta dem när man sitter ner, det är väldigt mycket jobbigare.
Mm.
Men när man går, då kan det bara, det förminskas också i den där miljön liksom. Mm. Så då hade vi så här tysta, kanske en timmes tystnad när man går i bergen. Och det är så himla härligt. Så jag längtar så. Kan den här coronan bara försvinna?
Ja, när man får hitta sina alternativa vandringar.
Ja. Hur fortsätter du på din personliga utvecklingsresa? Vad ägnar du dig åt?
Nu förstår jag inte.
Nej, men jag tänker att du har utvecklat dig de senaste 5 åren. Ja. Hur arbetar du med dig själv idag?
Ja, okej. Nej, men jag... Vad ska man säga? Jag, ena sidan så tänker jag på vad jag... Jag lyssnar mycket mer på mig själv, vad jag behöver. Alltså förut tror jag liksom tryckte bort den här känslan. Jag litar ju inte på den, till exempel. Och så alltså att det kan ju vara så här, vet jag, att jag kanske känner så här, fan, jag är helt slut. Jag är helt... vad jobbigt, nu är jag fast i någon utmattning igen, kan jag känna. Liksom. Så pratar jag med min vän, som, eller några vänner som gått terapeututbildningen. Bara, nu är jag här igen, hjälp mig att komma ur den här känslan. Liksom. Det känns jättejobbigt, det är nog kört, jag blir nog utmattad nu igen. Liksom. Och så säger de, men hur länge har du känt så här då? Ja, sen i morse. Så att jag tror att jag har hela tiden är mycket, mycket mer uppmärksam på intrycken. Jag liksom balanserar mer hela tiden. Jag använder träningen. Liksom funderar på, är det jag som känner av det här eller är det andras känslor? Så jag tror liksom jag hela tiden slappnar av i det på något sätt. Så jag blir liksom mer nära mig själv, tror jag, att lita mer på den här. Och inte fast i en massa måsten och jordborden. Liksom, typ att nu har jag bokat in någonting fast man kanske helt slut. Ja, men då avbokar jag den. För jag vet att min vän i så fall förstår att jag inte orkar, till exempel. Men samtidigt så lyssnar jag också mycket på intuitionen då. Till exempel nu när jag har släppt min bok som ljudbok då. Och den kom ut på Storytel och de här strömmande tjänsterna förra veckan då, till exempel. Oh. Och det har ju varit fantastiskt utmanande.
Jag hittade inte den.
Ut det ju typ bara för några dagar sedan. Men då kan det vara så här. Det har ju varit fantastiskt läskigt. Men då har du också känt att jag känner att jag ska åt det hållet. Så det är som att jag känner att jag ska dit, och även om det är skrämmande så känns det ändå rätt. Jag lyssnar väldigt mycket på den och då känner jag, okej, nu ska jag åt det här hållet. Det är någonting jag ska lära mig. Det är någonting jag ska möta. Så det blir det nu, till exempel när jag läste in ljudboken, vilket jag gjorde själv då. Tänkte det vore väl kul att lära sig. Och så läste jag live varje dag i under april för corona då, typ att jag läste live idag bara för att skapa kanske ett lugn liksom. Jag läste live på Facebook och Instagram och så. Det var skitläskigt.
Visst. Så då Ja, det är läskigt. Jag har gjort meditationer live och jag tycker det är jätteobehagligt. Ja. Där man ser alla människor dyka upp.
Så pratar man ut i ingenting och man vet inte om folk lyssnar. Men precis, men jag gör sådana nya saker då, för då känner jag att det här känns spännande, det här känns roligt, men då vet jag också att det blir utmanande. Så då vet jag att nu gör jag gå in i en utmanande fas. Så då vet jag, okej, men vad behöver jag för att må bra i det? Så då lägger jag ofta till mer träning, till exempel. Och jag kör meditation och jag möter då den här rädslan som kommer upp. För jag vet ju att rädslan är naturlig, det är för att jag utsätter mig för något nytt. Det kanske är någonting som ska rensas i min känsloryggsäck, att det finns något bakom mig som ska upp. Så det är det på något sätt, jag tänker att det här, jag ska åt det här hållet. Det känns otroligt starkt intuitivt att det här hållet ska jag åt. För jag tycker det är kul att växa och det är kul att utvecklas och bidra på något sätt. Och så tänker jag, okej, vad är det jag ska möta för någonting? Så då försöker jag liksom skapa den mixen av att möta. Så jag är ganska precis nu genom en sån fas faktiskt. Det jag mötte mycket gamla rädslor. Jag har varit helt slut faktiskt de senaste veckorna.
Mm.
Ja. Så att Så att så jobbar nog jag.
Jag förstår.
Liksom, så mycket mer närmare liksom, på något sätt. Och sen våga utmana mig på olika sätt.
Så är det för mig med podden.
Mm.
Eftersom ja, men det är väl utlämnande, men jag kanske inte riktigt har er lika modig som mina gäster än. Men det har bara gått 138 avsnitt.
Det är jättemycket.
Ja, men ja, på något sätt har det väl varit också sen jag har utlämnat mig och min utmattning och så. Kanske inte så mycket om vad som ligger bakom. Men samtidigt har jag känt också, ska jag orka göra den här podden att hela tiden... eller jag har känt att min roll har varit att få andra att öppna upp sig. Ja.
Mm. Det som är så skönt att du gör ju jättemycket redan.
Ja.
Och så att alla har sitt bidrag liksom, på något sätt. Och liksom att man bidrar på sitt sätt.
Precis.
Så vi hjälper sig åt. Ja. Det är så jag tänker att vi gör ju olika saker, modiga på olika sätt.
Mm. Ja, men jag inspireras av mina gäster. Så sakta men säkert så kanske det kommer. Och vi säger att det är någon man eller kanske framförallt någon kvinna till någon man. Jag vet inte hur många män det är som lyssnar på podden. Men jag vet att det är en hel del i och för sig. Ja, men kvinnorna är mer aktiva på Instagram och så. Vad liksom, om det är någon man där som känner igen sig eller är någon kvinna? Absolut, vi människor, kön är ju rätt ointressant egentligen.
Egentligen, det är därför jag säger att jag riktar mig extra till män. För att män behöver, jag menar att det finns jättemycket böcker för kvinnor. Mm. Därför riktar jag mig lite extra till män. Men som sagt, de som har läst den så är det, liksom, det är lika mycket för alla. Och det, är ju, det vet vi ju att det är ju lika mycket
och
för alla.
Och du skulle ju nog vara en väldigt bra terapeut till en kvinna också.
Jag är terapeut åt alla.
Ja. Men vad tycker du de ska göra om de känner igen sig i den här stressen? Hur ska de börja?
Det första egentligen tycker jag viktigast är just att verkligen stanna upp. Just att stanna upp tror jag kan vara ett sånt steg. Att göra något annorlunda. Och antingen prata med vänner. Och för att på något sätt börja sätta ord på det man känner. Kan vara att men, i alla fall så kände jag att jag satte inte ens ord på det. För det kändes ju fel. Så att stanna upp. Och börja sätta ord på det. Antingen genom skrivande. Ta och prata med någon vän. Ta kontakt med en coach eller terapeut. På något sätt. Liksom börja stanna upp lite grann. För att genom att börja sätta ord på sakerna så kommer man liksom vidare. Det tycker jag liksom är det första steget att stanna upp. Och inte tänka som, men det var som jag kände. Men fan, jag kör vidare nu och sen så ska jag vila till jul. Och sen julen händer någonting. Men jag ska ta det sen till sommaren. Det blir som att man trycker bort det hela tiden. Men att för det är att stanna upp och skriva ner vad är det för måsten och borden man har som man inser att det kanske inte är så mycket måsten och borden.
Men tycker du också, säg, om man till exempel har jobbiga relationer och så, att det kanske är det som är problemet. Eller man står... om man börjar skriva brev till de här personerna man har problem med utan att skicka.
Mm.
Har du någon erfarenhet av det?
Alltså jag skriver ju dagbok. Jag har skrivit i 18 år. 19 år. Vänta nu. Ja. Så det är för mig. Ja, men jag håller med att ibland så kan det vara skönt att bara alltså sätta ord på känslan. För just när man har det bara i huvudet så är det som att man går och tänker på det. Men när man skriver det då blir det som lite mer verkligt. Jag använder ju ofta dagbok nu också när jag går igenom tuffa processer. Då får jag liksom perspektiv. Vad är det jag känner? Då är det som att jag nästan pratar med mig själv. Och då blir det som att man, jaha, är det här jag känner? Ja, men det var ju ingenting. Eller så kanske man känner, ja, men det är sant, det här vill jag ju inte ha längre. Här behöver jag gå vidare. Så att det kan ju vara... För vissa saker behöver man ju faktiskt inte säga till den andra. Utan det kanske är mer att man själv måste få sin dialog. Så det kan vara liksom... Ja, det finns många sätt. Liksom.
Och sen som jag nu har hört på dig var ju också att ge eller frisätt tid som du gjorde. Du började frisätta tid.
Ja, precis.
För många av er som säger, tänker så här, men det går inte. Jag har Nej, så mycket precis. Att göra så här. Det är inte sant. Utan frisätt tid. För där kommer du börja känna vad det är du vill.
Mm, precis.
För det gjorde ju verkligen du.
Ja,
det var ju alltså, nyckeln kändes det som.
Men jag gjorde jättemycket. Jag vet, jag hade så dåligt samvete. Jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg tidigt när jag liksom började träna, och då bestämde jag mig för att jag ska träna 3 gånger i veckan. Det var liksom min första, var liksom, jag måste träna 3 gånger i veckan. Det var liksom sån här, inte måste, men jag ville det. Och det var ju så här, jag kommer ihåg att jag var tränare, och så stannade jag, skulle stanna och basta efter träningen. Och jag satt där i bastun och hade så dåligt samvete, för att jag borde ju hem och göra någonting. Och sen insåg jag att jag samtidigt tillät ju alla andra, ja, men det är klart du ska vila, det är klart du ska göra det där, det är jätteroligt för dig. Men jag tillät inte mig själv det. Så det kan ju också vara en sån där sak att man ser sig själv som sin bästa vän, att det är inte konstigt att få vila. Jag kallar, det är faktiskt ett uttryck jag fick med mig här bara om dagen. Jag kallar vissa saker för mentala maraton liksom. Det här fysiska arbetet som vi gör. Då till, ja, men det är klart jag förstår att du är trött nu för du har sprungit maraton till exempel. Det är klart du ska vila. Men de här mentala maraton vi gör. Vi, liksom, vi tänker och planerar och fixar och donar, och så ska vi det och så ska vi det och så ska vi fixa med familjen, så ska vi planera träningen och så ska vi det. När ska hjärnan få vila då?
Ja, men verkligen. Och det där känner jag igen mig i, alltså, som jag har gjort också väldigt stor förändring i. Just det här efter träningen, att man stressade hem. Och jag tränade på Sturebadet, som är alltså ett helt underbart ställe med bastu. Men jag tänker tillbaka hur jag kastade mig in i den där bastun och ut. Och nu ibland besöker jag det bara så där någon gång om året. För jag bor långt bort och ja, alla möjliga anledningar att inte vara där just nu. Men då i alla fall, nu sitter jag ju där alltså en halvtimme. Hade det varit nu, då hade jag ju så här tränat och sen suttit i bastun en halvtimme. Mm. Det är sån förändring. Mm. Det här springandet för andra. Mm. Ja, så hemskt.
Mm. Verkligen man springer, hemskt. Man har ju också funderat, vad är det man springer för? Jag brukar ibland också tänka på min farmor och farfar där, liksom hur de levde. Och vilket annat, alltså bara tänker nyhetsmässigt. Ja, men du kanske hade tidning på vardagar och så hade du rapport på kvällen. Men övrigt tid var det ju liksom den här liksom informationshetsen att hinna med så mycket. Det är som att vi ska fylla ungefär den här det är bara meningsfullt och våra liksom kalender är fullsmockad liksom. Och jag har ingen bokad kväll eller lunch. Vad ska jag göra då? Då känner man liksom en meningslöshet på något sätt.
Men det är som min farmor sa, för hon berättade för mig när hon var liten, då var det ju någon som gick och tände lamporna ute. Det var ju vad var det? Inte det var någonting. Mm. De tände i alla fall. Det fanns ju någon hade det jobbet. Mm. Så fantastiskt. Mm. Och hon sa så här, gud Caroline, hon hade ju varken mobil eller gud, jag försökte lära henne dator, men det var ju helt hopplöst. Då tog hon upp musen efter jag hade hållit på en hel dag med henne för lärarna, så tog hon upp musen upp i luften. Bara, det funkar inte. Jag bara, äsch, nu ger vi oss. men i alla fall, hon sa det så här, gud Caroline, det känns som inte själen får plats i vårt samhälle. Mm. Hon kände så. Mm. Det går så fort. Och ja, det har hon ju verkligen rätt i. Och därför måste man aktivt själv jobba med att ens själv får plats och ta den spisen.
Vad fint beskrivet. Ja. Precis som du säger, vi behöver själva stanna upp idag.
Ja.
Vi har ju faktiskt, vi svälter inte, de flesta av oss. Vi bor ju väldigt bra, vi har inte brist på saker. Det är ju tiden som är brist idag på något sätt. Och den bristen skapar vi ju själva.
Jag gör verkligen. Mm. Om man säger nu då, som en avslutande fråga, lever du som du vill eller som du har lärt dig?
Alltså jag tycker den här frågan är väldigt rolig, för det är som att ja, och samtidigt tänker jag, men jag vill ju så mycket mer. Men jag ska säga att ja, nu, det känns som så. Det finns ju, och sen längtar jag efter mycket saker, tror jag också. Så att man liksom vill ju, jag vill ju skapa, vill ju vara i den här, men det känns som att jag har man hittat hem till mig igen.
Lever din pappa?
Mm.
Ja, hur har han reagerat på boken?
Han tycker det var jätteroligt, för det är faktiskt så att min pappa blev författare som pensionär. Så han har ju också varit en inspiration där.
Mm.
Så han har stöttat mig i släppandet.
Och sen vad är det fantastiskt. Fint!
Ja, och sen är det väldigt fint också, för min bok är väldigt personlig, så vi har ju haft våra utmaningar, jag och min pappa också, men vi har ju också tack vare detta pratat om saker. Så vi har ju också liksom tack vare detta kommit närmare.
Oj, vad härligt. Mm. För det är svårt mellan generationerna.
Ja, precis. Men det är, både mamma och pappa liksom, har man ju liksom känt att man har kommit närmare. För det är ju kanske också lite så här outtalade saker. Men med tanke på att jag delar min dagbok i 3 år så är det liksom väldigt öppet. Men det också känns väldigt fint att man får... Det är ändå vuxna människor. Liksom, på något sätt glömmer vi det. Nästan fast, man är fast i en barn- och föräldraroll fast man är 40. Liksom.
Ja, men det är helt sjukt. Mm. Man växer ju aldrig upp på alla sätt. Nej,
men jag kan säga att just nu känner jag mig väldigt, väldigt, känns väldigt spännande. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag är där just nu. Det har varit väldigt utmanande, speciellt det senaste året. Många år har varit utmanande, men nu känns det väldigt, väldigt skönt. Jag känner mig väldigt lugn och känns väldigt roligt att kunna bidra mer på riktigt.
Och just det, det tänkte jag också på. Männen kommer säkert lyssna mer till boken än, alltså, därför då märks det inte. Det är jättebra. Mm. Det är ett bra tips.
Nej, men det är det som jag tänkte också. Den finns på alla ställen nu liksom. Så att den finns väldigt lättillgänglig. Så att den finns som ett bidrag. Det, på alla
så
möjliga ställen.
Om man vill följa dig, vad ska man...
Mm. Man kan följa mig på Instagram och Facebook på thomasandersson.se. Andersson med ett S.
.se?
.se.
Okay.
Och min hemsida är också thomasandersson.se. Så det finns också.
Så enkelt.
Fast man får inte ta Andersson med dubbel S då, för då kommer man till en musiker. Men han är säkert duktig han också. Han har ett fint namn, men man får tänka på att det är ett S i efternamnet, så hittar man till mig.
Tack snälla för att du kom hit. Vilket härligt samtal. Till alla er som lyssnar. Tack Johanna Meske. Gå gärna in på mitt Instagram, Caroline Norbeli coaching, eller som sagt, hör av er på caroline@prestationspodden.se. Ha en underbar vecka tills nästa onsdag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.